Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Det är fredag och det betyder ett nytt avsnitt av Träningspodden. Den här gången spelar vi in i Lovisas poddsäng. Min sann, det var länge sedan sist. Jag som pratar heter Jessica Almenäs och ja, i sängen finns Lovisa Sandström.
Vi har druckit Coca-Cola båda två, så vi måste lämna en liten ursäkt här förebyggande ifall det kommer sådana stängda små Coca-Cola-bubblor i munnen.
Det kan komma en och annan rap, känner jag, att det är lite sådär på gång.
Både du och jag är ju lite sådär koffeintorskare, alltså.
Ja.
Det behövs.
Det behövs faktiskt. Jag dricker ju sällan cola, men jag var inte sugen på kaffe idag. Cola kändes lite härligare. Så måste man inte gå iväg och kissa heller, för det är ju också ett problem. Ibland när vi spelar in podden så kan jag bli vansinnigt kissnödig. Och då ska man ändå sitta och prata på i en timme. Så känner man efter 20 minuter att gud vad jag är kissnödig. Man kan ju inte tänka på något annat heller, så då blir man ju lite splittrad.
Jag tror att det där är det här fight or flight systemet, parasympatiska nervsystemet, att när vi var grottmänniskor och blev utsatta för en attack, så förbereder sig kroppen för att okej, nu blir det fight, och då innebär bland annat att man kissade, så att man inte skulle vara tvungen att kissa sen när man sprang. Så jag är ju alltid jättesvettig när vi har poddat, även fast jag har suttit i ett jättebra ventilerat rum. Jag tror att det är liksom att man känner att det är någonting på spänn. Det är lite, det står saker och ting på spel. Då är det liksom att allting i kroppen reagerar.
Då fattar jag ju varför jag kissar ungefär 10 gånger innan jag ska springa ett maraton. Inom loppet av kanske 20 minuter. Man kissar och så går det typ 2 sekunder och så bara, nej, jag kissnade igen.
Och det är därför man blir torr i munnen också. Det är för att du ska... undrar om den tar all vätska för att ge ut i kroppen, eller om det är så att den signalerar att du måste dricka. Det får man ta, och så kan man få handsvett också.
Och faktiskt så blir jag också, när jag ska göra direktsändningar i tv, jag blir inte speciellt nervös av att göra direktsändningar längre. Jag har gjort så himla många, så det ska liksom vara något extra. Det ska vara en stor Let's Dance-final eller något, för att det ska pirra till lite. Men däremot så kan man få lite så här nervös svettningar, och även då måste man alltid gå och kissa precis innan sändningen, men också att man blir lite så här småsvettig, så det luktar lite fränt, vet, stresssvetten. Så det är ju också bara köra på med massa deo, roll on och parfym så här innan man går iväg, för att man vill ju inte att David då, som jag jobbade med på Let's Dance, ska liksom stå bredvid mig hela kvällen och känna gud vad hon luktar illa.
Men det tänkte jag på när jag var på Allt för hälsan-mässan. Då luktar också människor lite, lite speciellt. Och de kan säkert ha duschat innan de åkte hemifrån. Men står man i så här mässmonter och så kanske man är lite nervös att det kommer en massa folk som man ska prata med och försöka sälja sin produkt och så vidare. Så när jag gick runt och tog liksom ett varv för att snacka lite med folk och kolla var, ja, men olika montrar och så, då tyckte jag att det luktar så konstigt från människor. Jättekonstigt, för det, man tänker man inte på när man är inne på Hemköp.
Nej, och stress, svett luktar ju inte gott. Det luktar ju illa. Däremot så när, om min kille kommer hem från handbollsträning och inte har duschat, då kan jag tycka att hans svett luktar gott. Så träningssvett är ändå ganska härligt.
Men det finns väl något speciellt namn för det där när man attraheras av någons doft?
När man tycker att någon stinker och bara
Nej, men, jag heter inte någonting med morfoner eller något sånt där, när det är liksom att man, det är attraktion och det är därför man gifter sig med en viss person, att man har, man drar sig doften mer än till utseendet.
Aha, hade jag ingen aning om. Jag har ganska dåligt luktsinne, tror jag, överlag faktiskt, men det kanske är något undermedvetet som min näsa känner som inte jag lägger märke till.
Jag som har jobbat väldigt många år på gym, jag är van vid att det alltid är, förr i tiden alltid var män som luktade av ketos. Numera när många är i ketos, alltså där när man inte äter några kolhydrater och så börjar man svettas när man är på gymmet. På den tiden, då pratade vi kanske 10-15 år sedan, då var det liksom stora bodybuilders som gick på diet och så stod de på cross-trainer, för de kan inte springa för de var så tunga. Så började de lukta när de började svettas, och då luktade det riktigt starkt av ammoniak typ. Men numera så kan man känna det från löpanden, både från kvinnor och män som är helt normala i kroppen, men som liksom äter LCHF väldigt strikt till exempel. Då känner man det på gymmet, då tror folk att de inte har tvättat träningskläderna. Men det är faktiskt, det kommer rakt ut ur porerna.
Men gud vad äckligt! Fy!
Jag brukar säga det, det finns inget så oglammigt jobb som att vara på ett gym. Alltså.
En annan sak som du säkert också har känt på gym, speciellt på lördag och söndag förmiddagar antar jag, är väl bakissvetten som ångar ur en del. Den är inte heller så härlig.
Jag såg Den stora vänliga jätten tillsammans med mina barn på sån här Apple TV-grej där man kan hyra filmer på iTunes. Men det går inte att hyra filmer längre på videoaffär. Och då hade de en produkt som var typ champagne fast den var grön. Och så gick bubblorna neråt istället. Och det här var den brittiska drottningen väldigt fascinerad över. Och istället för att rapa de här bubblorna så åkte det ut som pruttar eftersom bubblorna drogs neråt. Så det var det värsta raketbränslet.
Vad sjukt. Men du, det är ju faktiskt... Jag berättade ju förra avsnittet av Träningspodden att jag har en ganska stressig vecka framför mig. För mitt jobb innebär ju lite olika grejer. Det är ju inte samma sak vecka efter vecka. Och den här veckan så är det lite, vad ska man kalla det? Galaarbete på gång. Ja, du vet, det här, januari är ju verkligen galasäsongen. Det är ju väldigt mycket galor. Det är idrottsgala, det är travgalan brukar vara i början av februari. Ja, massor av olika galor, men den finaste galan av alla, den som alla vill gå på, alla känner sig slåss som att få inbjudna dit, det är L-galan.
Det är där du är VIP-gäst.
Alltid. Nej då, men jag blir i alla fall bjuden och har blivit det de senaste åren, vilket är kul, för att väldigt, väldigt många vill gå på den här festen, och den brukar vara väldigt rolig. För ibland när man går på kändisfester så är det ganska stiff. Alltså folk går mest runt och bara...
bryr sig om hur man ser ut,
ja,
och tänker.
Ja, men precis. Visar upp sig lite, vill bli sedda, vill se andra. Man kindpussar, det är inte så himla... Det är inte så många som släpper loss.
Det här med Cinderella-grejerna, skorna åker av och så börjar man dansa med klackarna i taket.
Nej, men det brukar ju inte vara så. Och man brukar ju också säga så att modefolket kan ju vara lite speciella. Att de är lite så här svåra.
Svala.
Ja, svala och svåra. Men just på den här festen så släpper alla loss. Det är som att ingen har några hämningar. Det blir värsta partyt alltid efter att prisutdelningen är färdig och modevisningarna är gjorda och sådär. Så alla bara släpper loss på Grand Hotel, världens underbaraste miljö att festa i också, för det är så vackert där. Så man blir så inspirerad av all skönhet runt omkring en. Alla är skitsnygga, uppklädda till tänderna. Det är ju inte heller så vanligt i Sverige. Ofta så klär ju folk inte upp sig när de ska gå på fest eller på premiär eller så, som man till exempel gör i USA.
Utan den röda mattan är väl liksom full av dunjackor?
Ja, och det är ju supertråkigt. Alltså när folk går på biopremiär så går de i, ja, typ stora vinterkängor, ett par vanliga jeans, en tjockstickad tröja, en dunjacka, helt ofixade. Det kanske är skönt och avspänt, men det är ju svintråkigt.
Ja, om man betalar jättemycket pengar för att hålla i eventet så vill man ju ha lite kul bilder som sen sprids över nätet.
Ja, har du inte tänkt på det ibland när man bläddrar i såna här vimmelreportage? Att speciellt på vintern så är de ju bara helt svarta och ja, urtråkiga.
Så typiskt svenska.
Det är så tråkigt, man bara orkar ju inte ens titta på bilden. Så att Ellegalan är faktiskt väldigt uppiggande, men det är mycket jobb med det här. Nu är inte jag en av de värsta dårarna, men det finns ju de som har planerat sin outfit i flera månader. Planerar allt i flera månader. Bokar upp smink, bokar upp hår, fixar ditten, fixar datten, fixar förfest i någon svit på Grand Hotel och lite sådär. Jag provar klänningar här om dagen med min stylist och ja, men det är alltid kul. Hon har alltid ett gäng olika klänningar. Och så ska man välja mellan, ska man vara trendig eller ska man vara lite prinsessa? Jag brukar alltid vilja vara prinsessa.
Ja, det är din grej. Men nu när du inte har Let's Dance längre, då blir det liksom ännu mer åt prinsesshållet antar att du måste få utlopp för det här ordentligt.
Ja, men det var lite det jag kände, så att jag ville ju ta en prinsessklänning det här året också. Men nu var hon så här, nej men kan vi inte ta den här? Den här är så trendig och den är mycket coolare och bla bla. Så att jag gick på hennes linje nu. Så vi får se om folk blir helt chockade när de ser mig i min outfit på röda mattan på fredag. Men i alla fall, så det är lite att fixa med den här galan. Och det ska ju fixa smink och lite sådär va. Så det håller jag på med. Men just i sån här galasäsong så vet jag att jag är ju inte den enda som plötsligt kan tänka så här, fan också, kanske inte skulle ha proppat i mig så himla mycket julmat. För nu kommer jag inte i den här klänningen som jag hade tänkt ha. Du vet, man plockar fram en fin klänning i garderoben och så bara, ska man ta på sig den och så, tog stopp på låren. Tog stopp på rumpan också. Tog stopp på midjan också. Gick inte att stänga. Aj då. Shit, pommes frites.
För mycket knäböj, säger jag.
Ja, men det kan ju vara det. Det kan man ju skylla på faktiskt. Too many squats. Men då undrar jag, finns det några quick fixes? Eller finns inte det? Är det en myt?
Ja, det här är så, ibland så kan jag tycka synd om de människorna som skriver sig på olika Facebook-forum och på nätet så här, om olika quick fix som de har testat. De är så nöjda och det är före- och efterbilder som tyvärr oftast är så här, jättegrumliga på förebilden och så efterbilder är tagen med så här, snygg studiokamera och man liksom vill få in så här, att alla ska assa, att man liksom är assnygg och så. Jag tänkte faktiskt på det, det var ju Golden Globe häromdagen. Och det är väl Los Angeles tror jag. Och bland annat var Sylvester Stallones döttrar som har faktiskt blivit lite äldre, vuxna nu, som hade tydligen liksom gjort entré i de här flådigare vad ska man säga, tillvaron. Så de hade fått jättemycket beröm. Men då tänkte jag så här, gick jag och bläddrade igenom och kollade på dem. Bland annat så var det hon, Blake Lively tror hon heter. Hon som är med i Gossip Girl. Hon har fått barn igen nu, ganska nyligen. Och var på plats med sin man som också är pappa till det första barnet. Och hon var ju sjukt snygg. Och så började jag fundera över, okej, vad är det som är snyggt? För hon är ju såklart jättefin i ansiktet. Men just att det måste ju vara någonting mer än ett fint ansikte som gör att jag i den här scrollfunktionen liksom stannar upp och tittar på henne. Och det som slog mig då är att jag är inte van att se såna här röda mattan-bilder eftersom jag inte har det som hobby. Jag kan tänka mig, är man modetjej eller tycker det, då sitter man ju och tittar på sån här gång, alltså varje dag, alla galor runt om när det gäller film och serier och premiärer och så vidare. Jag kan ju läsa hos frisören Hänt Extra. Och som du säger, då är det svensk biopremiär på Hötorget och det är så här, alla står i sina tunga, stora dunjackor och vinterkängor. Det är ju inte roligt om man inte själv är intresserad av celebrities. Och det som jag tänkte på, så här, varför stannar jag vid henne? Varför tycker jag att hon, just hon stack ut i det här flödet? Och då är mina reflektioner som PT och vad jag tror apropå quick fix. Det här att samma dag finns det faktiskt grejer som funkar. Det finns saker som man kan göra som gör att man känner sig on top of things. Alltså att man känner sig att man är lite över alla andra. Men sen är det ju tyvärr så att mycket av det är ju borta kanske redan på kvällen när man tar av sig sin klänning. Men det finns faktiskt grejer som man som PT ger till sina klienter om man vet att det är någon som ska ja, men hålla någon sån anförande på jobbet eller ta på sig finklackarna och vara med på någon dans. Jag har till och med haft en klient som skulle få gå på Nobelmiddagen och hade panik för aldrig haft högklackade skor på sig och ville ha det, för det här var liksom, jag tror att hon tänkte att det här var nog hennes livstids event. Men med det sagt, det här ligger ganska långt ifrån såna här kurer med att man ska ta tabletter och driva ut vätska eller att man ska pila bort celluliter och alltså det mesta av det är ju bara skit.
Men vad kan man göra då? Vad är dina PT-tips, de hemliga?
Ja, alltså gud, det här tar jag mycket betalt för. Alltså. Ska jag dela med mig av dem gratis här?
Ja, det tycker jag. Folk kommer ändå glömma det här. De hör det och sen är det glömt.
Ja, men en sån här viktig grej som jag tänkte just på Blake Lively, det har att göra med överarmarna. Överarmarna är ju många kvinnor över 30s så här weak spot. Det är ju en sån här vanlig grej när människor kommer att man liksom till en PT och så apropå vi pratade förra gången om att salutogent synsätt. Att salutogent, det handlar om att man vill lyfta fram det positiva hela tiden. Men träffar man sin PT första gången, det är inte så många som sitter och berättar om hur bra de är på allting. Utan det blir oftast så här att man rabblar upp alla dåliga saker. Och då är bland annat överarmen. Och så håller man upp armen och så slår man med fingrarna under huden som hänger. Så visar man så här, titta här hur det dallrar och slår. Och när det gäller just överarmen, om man ska ha en sån här fin klänning på sig, för att de här klänningarna kan ju kosta från 10 000 och uppåt utan problem, och i Sverige så lånar ju oftast många sina klänningar när det är sån här, och även utomlands. Men det man kan göra samma dag om man ska ha en sån där fin klänning, det är att man tränar triceps, vilket kan låta så himla konstigt, för man kan ju inte punktträna. Man kan inte punktförbränna fett. Många tror ju att om jag vill få bort fett på insida lår så sätter jag mig i en sån här gynstol på gymmet och liksom bara pumpar in och ut knäna mot varandra. Men det funkar inte. Däremot så kan vi dra öka blodcirkulationen i en muskel eller en kroppsdel, och då kommer den svälla upp lite grann. Så är det så att man upplever att ens överarmar, kanske efter en viktnedgång, att man har gått ner mycket i vikt och att huden inte har hängt med, så kan man pumpa upp triceps med tricepsövningar i gymmet. Men det man också kan tänka på, det är lite grann med vad man kallar biomekanik, alltså vinklar. Om man står rakt upp och ner och så låter man armen, ja, men bara liksom hänga, så kommer det på de allra flesta människorna, så kommer överarmen luta framåt. Alltså att axeln är framför armbågen. Men om man jobbar med att ändra vinkeln så att man får bak överarmens övre del mot skuldran, så att överarmen hänger rakt ner istället, så kommer det ge illusionen av en mycket mer atletisk hållning. Så många tjejer som har så här illa sittande klänningar, de känns ju att de tror att de ska glida ner, att man liksom inte får, den hålls inte uppe av bysten. Och då liksom är det som att de vill hålla, klämma fast den med hjälp av överarmen, så de liksom, då åker axlarna framåt och höjs uppåt. Och då blir det nästan sån här krokkärringhållning istället för att kunna släppa ner axlarna, vrida dem bakåt så att överarmarna är parallella med kroppen. Det är en jätteviktig och enkel quick fix för den här gala grejen.
Mm, men jag tänker på en grej ofta som när man ska stå i en fin klänning som du säger och kanske i högklackade skor. Det är ju ganska påfrestande för hållningen, alltså för överkroppen. Det är ju lätt att man blir lite trött i överkroppen och sjunker ihop efter ett tag. Är det någon övning man kan liksom göra för hållningen och bålen samma dag som gör att man kommer upp lite och får lite bättre upprest kropp?
Ja, men det där är också en gång man kan se om någon som inte är van att ha klänning, och om man har en klänning som inte kommer, och kanske, jag ska inte säga att det behöver vara skräddarsydd, men om man har köpt en klänning på H&M till exempel, och så känner man att den är lite för stor eller att den sitter åt på fel ställen, då vill man liksom gärna hålla kvar den med hjälp av kroppen. Och det många gör då är att de vill vara starka och stolta i hållningen, så de drar bak skulderbladen och nyper ihop dem. Det vill vi ju. Alltså vi vill ju att människor ska räta upp så att det inte ska, skulderbladen ska inte hänga fram på sidorna av överkroppen. Men problemet är att om du bara drar bak skulderbladen, om man liksom testar att dra bak skulderbladen, då åker nästan axlarna lite grann uppåt. Så det man ska kunna göra det är att dra bak skulderbladen och sänka ner dem samtidigt.
Precis, för det är ju inte fint heller när man inte har någon hals på bild som man får när man drar upp axlarna.
Det kan man ofta se på Facebook när det cirkulerar såna här bilder när det har blivit tokigt på något sätt. Alltså mycket så high school-ungdomar när de står och poserar med sina små såna här nejlikor och så vidare. Och många tjejer som har illasittande klänningar. Då försöker de vara, att mammor har sagt till dem att de ska liksom sträcka på sig och hålla ihop skulderbladen. Men då innebär det ofta att axlarna åker upp så att öronen och axlarna typ nudda varandra. Så då jobbar jag jättemycket med en övning som kallas för högerrodd. Det finns jättemånga olika varianter. Men den kan vara enklast att köra i en dragmaskin. Då man tränar på att dra ihop skulderbladen och sänka ner dem samtidigt. Det är liksom sån här röda mattan övning som jag gör med typ alla mina klienter som ska liksom på något sätt presentera sig. Och det behöver inte bara vara liksom i någon gala sammanhang. Men just det här att jag kanske ska göra en presentation på jobbet. Eller jag ska gå in och löneförhandla. Men jag känner att jag behöver ett extra power i mig. Då är det en bra grej. Men man kan också tänka, för du nämnde med mage. Att just vissa tjejer, de väljer ju, de har nästan som en sån här automatisk valgrej. De alltid vill välja klänningar där magen, där det är löst över magen. För att man har det som sin weak spot. Man tror att alla andra är lika vad ska man säga, fokuserade på hur ens mage ser ut som en själv är. Fast det är ju sällan så. Man tittar ju sällan på andras magar. Men ens egen mage är man väldigt kritisk mot. Och när det gäller magövningar, till exempel samma dag som man ska liksom ut och visa upp sig, så kan man ju tvärt emot vad många tror, tycker jag, inte köra tunga magövningar.
Nej, för då tycker jag att musklerna sväller.
Exakt. Det är ju samma grej som med tricepsen. Att många kan ju få att magen börjar puta ut. Men det handlar också om att vi vill ju inte trötta ut musklerna. För att om man tänker som hela inre korsetten som är liksom alla musklerna runt hela bålen. Du vill ju hitta musklerna. Du vill slå på och aktivera musklerna. Men du vill inte trötta ut dem. För då kommer du inte orka äta den här tre rätter som måltiden eller fyra rätter eller vad det nu må vara. Och orka hålla ihop innehållet i tarmarna med hjälp av magmusklerna. Så där kan vi vilja jobba med aktiveringsövningar för magen. Men vi vill inte trötta ut magen så att du liksom känner att du måste, när man kommer hem på fredag kväll och man vill bara pösa ut i soffan. Den känslan vill vi ju inte gå på gala med.
Nej, det är ju inte kul.
Så det är också en sån där liten quick fix grej. Att slå på motoriken för de inre magmusklerna men inte trötta ut dem.
Jag har ju ett annat kosttips som kan vara en sån där quick fix som jag har använt mycket, till exempel under Let's Dance. Och det är att man dagen innan, om man vet att man ska vara fin i en klänning, jag har ofta problem med att min mage svullnar upp lite, IBS-mage. Och det är ju så himla tråkigt när man ska stå i en fin klänning och plötsligt ser man ut som man är gravid i fjärde månaden. Det är inte roligt vad folk än säger, att man inte ska vara ytlig och sådär, men man känner sig ju inte fin helt enkelt. Så då har jag kommit på att dagen innan kan man försöka undvika att käka för mycket kolhydrater som binder vätska. Och man kan också försöka undvika att äta för mycket salt som också binder vätska. Och det här är det absolut viktigaste. Socker. Inget socker. Socker gör ju att magen blåser upp som en ballong på 1, 2, 3. Alltså det är ju så sjukt hur det där hänger ihop. Och jag fattar inte det här de första Let's Dance-säsongerna som jag gjorde. För att det står alltid på tv-inspelningar godisskålar överallt. Så man går ju så här, man är uttråkad. Man går och plockar godis och äter hela tiden. Och så tänkte jag, men nej, hur kan min mage svälta upp så här mycket till kvällen? Liksom? Sen kom jag på det, kanske det har något att göra med godiset. Och då var det en säsong när jag inte rörde en godis på hela tiden. Liksom. Och då funkar det där plötsligt mycket bättre. Och det här är ju små trick och det handlar ju inte om, det här är ju inga resultat som man liksom får på lång sikt. Men det tror jag man måste komma ihåg om man vill försöka sig på en quick fix. Att det är ju inga långtidsresultat vi snackar om här. Det är ju om man vill vara extra fin en kväll till exempel. Om det är något speciellt man ska göra.
Men just det där med socker är ganska intressant. För jag träffar väldigt många människor som säger att de är sockermissbrukare. Att man har ett sockerberoende. Och de upplever att när de äter socker så sväller de upp. Och att de nästan får som en sån allergisk reaktion. De kan säga att de blir svullna i ansiktet. Att hela kroppen sväller upp. Att de känner sig bakis och så vidare. Och det finns faktiskt, alltså, om man ska vara så här lite hård och torr. Så det finns egentligen ingen riktig definition som säger att det heter att man är sockermissbrukare. För att om han har ett missbruk Och sen så man skulle ta bort sockret, om man skulle göra en avgiftning. Gör man avgiftning av en drog eller av alkohol eller någonting, då får man ju fysiska symptom av avgiftningen, alltså när man tar bort det. Men en person som slutar äta socker och som hävdar att den är sockermissbrukare, den kommer inte få svettningar eller ångest eller hjärtklappning eller någonting, utan tvärtom så är det så att alltså, bara några timmar efter att du åt den sista socker, alltså godisbiten eller någonting, så förbättras saker i kroppen. Det är exakt samma sak som när det gäller rökning. Alltså att så en timme efter den sista ciggen så vänder det. Och det är lite sådär, människor som säger att de är sockermissbrukare, ofta handlar det om att man inte kan sluta äta. Men självklart så påverkas kroppen jättemycket av socker. Men när du pratar om det här med att utesluta kolhydrater och varför det är så en himla bra quick fix. Jag har ju, får ju så här stora, vad ska man säga, alltså, det här, även om jag som jobbar med träning och jag kan min kropp jätteväl, så kan jag gå förbi en spegel, så kan jag titta på, men gud, vad är det här för någonting? Och så känner jag inte igen min kropp. Jag kan tycka att den ser jättekonstig ut, att proportionerna ändras eller någonting. Och det kan vara att man är på ett gym som man inte är van vid, att det är en annan spegel, eller bara ljuset hemma eller någonting. Och sen så åker jag till Thailand. Och i Thailand så äter jag inte alls som jag äter hemma. Äter inte lika mycket fett. Äter inte alls socker. För det är inte gott. Det finns ingen gott godis. Det finns ingen god glass i Thailand. Utan det blir mycket det här ris och kyckling och broccoli typ. Det blir väldigt enkel mat. Och det är ofta det som många svenskar säger. Det jobbigaste att vara i Thailand när de bor där flera månader. Det är att maten känns så tråkig. Men det som händer för mig är att all vätska försvinner från kroppen. Så att om jag dagarna innan jag åker hemifrån kanske så här liksom titta på, åh gud, vad är det som har hänt med kroppen? Och så tre dagar i Thailand så kan jag kolla på bikinibild, så kan jag säga, men alltså, vad är det som har hänt? Och har man lite underutsvett på kroppen, då blir det jättetydligt när den här vätskan släpper. För det är så att för varje gram kolhydrat som man har lagrad i kroppen, så lagrar man på nästan 3 gram vätska på det, tillsammans då med saltet. Så det är det som gör att så länge som man äter kolhydrater så lagrar man mycket vätska. Slutar man äta kolhydrater, då binder man inte vätskan, och det är då det blir det här att det rinner av en, som kan uppleva att man kissar ut det, man svettas ut det, och sen så ersätts det inte.
Precis, jag tror ofta en superbra så kallad quick fix kan ju bara vara att man försöker göra sig av med den överflödiga vätskan som de allra flesta av oss ofta har i kroppen. För då känner man sig direkt lite bättre faktiskt, lite tajtare, lite smalare. Man känner sig bra när man blir av med överflödig vätska helt enkelt. Men däremot så ska man väl inte hålla på med vätskedrivande medel och sånt, det är väl ingen som du rekommenderar?
Alltså gud, det där har jag en historia om.
För att det vet jag ju att många som gymmar gör när de ska liksom deffa ner sig.
Ja.
Så kör de med vätskedrivande. Men jag tror att det är nog inte bra att börja fixa med kroppens system. Ja.
Nej, men alltså, för det första så kan det här avsnittet låta så fåfängt att vi pratar massa ytligheter och så. Å andra sidan så väger det upp bra, för vi har haft väldigt djupa samtal i de tidigare avsnittet.
Ja,
alla
absolut.
Måste få sitt av sina intressen. Men det man kan tänka när det gäller quick fix, de flesta quick fix, om man tar lite grann av de flesta quick fix, så kommer de funka jättebra på lång sikt. Alltså om vi säger att man ska äta mindre socker, och det är en quick fix. Ja, fast de allra flesta människor behöver äta mindre socker. Så är det ju. Vi skulle må bättre av det. Men alltså, jag träffade en tjej, och det här kan låta så här sorgligt, och jag visste inte att det här var en kultur, men det har jag förstått i efterhand att det är väldigt vanligt i vissa delar, framförallt av Stockholm. Och det är att man tar vätskedrivande tabletter, och jag vet inte hur man får tag på de här tabletterna, om det liksom är receptfritt eller så, och det kan jag känna att jag inte ens behöver veta. Man tar vätskedrivande tabletter för att man vaknar på morgonen och känner sig svullen. Och då tänker jag så, vad kan den här svullnaden bero på? Jo, antagligen att du har festat kvällen innan. Senare under dagen, då tar man koffeintablett för att man vill känna sig piggare. Och det här var på den tiden när det inte fanns alla de här Nocco, Celsius och Clean Drinks, alla de här, nu säger jag träningsdrycker, men det är ju, alltså, det säljs ju till hälsosamma människor, alltså att det ska vara proteiner, flytande och koffein, och att man ska känna sig pigg och hälsosam. Så på den här tiden så var det ju Red Bull som gällde. Om man ville dricka koffein och inte ville ha i sig kaffe. Så det var som en cocktail med vätskedrivande tablett, med koffeintablett och Red Bull Light. Sockerfritt alltså.
Det låter helt sjukt. Det låter som en drog nästan.
Flera gånger om dagen. I liksom, ja men det var liksom som en vardag, som att jag tar mina vitaminer. Och jag, när jag liksom kröp fram, för det var inte så att det liksom kom som en bomb, utan det kom lite grann så här att liksom, jag frågade, vad var det där för någon tablett? Ja, ah, men det är jag vätskedrivande, jag tar det ibland. För jag, så kom det en sån lång förklaring och tänkte så här, men gud, hur har du liksom ens tänkt ihop hela den här smörjan? Då, liksom, då tror jag att man har suttit hemma och argumenterat för sig själv varför man behöver ta det. Men det slutade med, när jag sa så här, men det här funkar inte. Jag kan inte jobba som PT under de här förutsättningarna. Det var att bäckenbotten på den här tjejen klappade ihop. För att vätskedrivande gjorde att det tryckte på så mycket. Plus alltså enormt stora koffeinmängder, både då koffein i tabletter och i Red Bull Light.
Men det är ju vätskedrivande på vätskedrivande på vätskedrivande. Det måste ju vara jättefarligt för kroppen.
Alltså jag kände bara direkt att den här personen kanske har liksom tränar 5-6 dagar i veckan och har liksom någon aura om sig kring att vara ganska hälsosam. Men det här är inte hälsosamt. Det här är inte någonting som jag vill vara en del av. Och när jag sen liksom började forska lite grann i det här och fråga människor, då visade det sig att det var liksom ganska så normalt att man som tjej inte vill binda vätska. Och det kunde ha att göra med PMS och med ägglossning och mens och så vidare. Och jag kände bara, herregud, det här är en helt annan värld.
Ja, men jag tror att det är vanligare än du tror faktiskt, att folk håller på att fiffla med sådana grejer. Men jag tänker att det kan inte vara bra att fiffla med kroppens system. Då tänker jag bara på den tiden när jag själv jobbade som modell och man höll på med dieter hela tiden. Det var alltid någon diet och man bantade hela tiden. I perioder tränade man alldeles för mycket och allting var liksom extremt. Så kroppen var ju till slut helt förvirrad. Den fattade ju ingenting. Den fattade inte, vad är min normala förbränning? Hur ska jag fungera? Så att när man går tillbaka till att äta vanligt, då går man ju upp i vikt hur mycket som helst. För att kroppen är ju helt störd liksom. Och det tog ju mig säkert, ja, men det tog mig säkert ett år innan den landade igen på någon slags normal funktion. Och därför har jag blivit väldigt rädd för att hålla på med såna här konstiga bantningskurer och liksom störa kroppens funktioner för mycket, för att man kan verkligen stöka till det. Som hon, den här tjejen då, som fick problem med bäckenbotten till exempel.
Mm. Och sorgligt. Och men också tänkte jag så här, alltså ett tecken på extremt driven man är i sin strävan efter att, jag tror att det handlar om att hon vill upprätthålla så många kvaliteter som hon tyckte. Och att man skulle vara pigg, man skulle vara energisk, man skulle träna hårt, man skulle orka mycket. Och det som hände var att hon inte kunde träna. Hon kunde inte ens lyfta hantlar från golvet för att bäckenbotten liksom kollapsade. Och det här är en ung tjej. Men för massa år sedan så följde jag, det här var innan Instagram fanns. Det känns som att jag är så gammal när jag säger så här, en massa år sedan. Jag började faktiskt bli gammal. Så här, fitnessprofiler. Och fitnessprofilerna, de bloggar ju väldigt annorlunda jämfört med många andra bloggar. Och de kan ha jättestora bloggar i en viss krets. Och ofta så är det bloggar som är upplagda som träningsdagböcker och som kostdagböcker. Så egentligen handlar det om att man rapporterar vad man tränar och hur man äter. Och då var det ofta så att man åt strikt, alltså typ kyckling, ris, broccoli och sen så sådana här träningsdrickor då, som jag kallar det för, och någon vitamin- och fettförbränningspiller på morgonen, gröt, osaltad gröt utan sylt eller bär och knappt minimjölk på morgonen, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, och sen på lördagen då var det som kallades för ätardag. Och ätardag, det var liksom så allmänt begrepp. Och nu för tiden så tror inte jag att folk nästan använder det, att det är liksom ett så här, att det är ute.
Ja, men jag kommer ihåg också när det var så, alla snackar om ätardag, men det är min ätardag idag, och då fanns det ju inga gränser. Då var det ju verkligen, alltså verkligen bara trycka i sig allt som kom i ens väg. Det var pizza, det var tacos, det var hamburgare, det var smågodis, det var chips, det var liksom
allting.
Allting.
Och då tänkte jag så här, ja, Ja, det är klart att den totala mängden kanske blir mindre än om du hade ätit det här utspritt på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men de skrev alltid sina då bloggar eller de här böckerna, som digitala böckerna. Alla fick så ont i magen, de fick sån ångest, de längtade efter sina vanliga rutiner. De tyckte inte om att tappa kontrollen. Och jag tänker så här att det var egentligen en förtäckt bulimi eller hetsätning. Alltså att man åt så extremt strikt, kanske typ 800-900 kalorier om dagen, vilket är fruktansvärt lite. Mina klienter ligger mellan 2 och 3000 kalorier. Och sen så på lördagen, då kunde de äta 6-7000 kalorier. Och sen så har de så jädra ångest på söndagen för att de hade ätit allt det här. Och så uppsvullna, än en gång vi pratade om det här med att de inte knappt ätit några kolhydrater måndag till fredag. Och sen äter de kunde äta 2-3 pizzor, helt vanliga tjejer, på en lördag eftermiddag.
Då sväller man ju upp som en ballong.
Exakt. Direkt. Och det här med tuktan. Alltså det handlar ju mycket om den här fysiska fostran, att man ska styra kroppen åt ett visst håll och att man är beredd att offra väldigt mycket för att få det igenom. Men det jag tänker handlar mycket om att man fuckar upp hjärnan. Alltså.
Ja, men man fuckar upp hjärnan. Sen tycker jag också att det, jag gillar verkligen inte det här där man bara använder mat som bränsle för kroppen. Jag tycker det är så, nej, men det är så tråkigt. Det är så tråkigt. Mat ska man ju äta för att det är gott. Jag fattar inte vitsen i att äta saker som inte är goda. Bara för att det ska vara någon slags... Det är det perfekta bränslet. Det är inte för mycket fett. Det är inte för mycket kalorier. Det är precis vad min kropp behöver. Men vet du vad? Din kropp behöver äta något som är gott. Njutningen är heller inte att underskatta. Helt ärligt. Nej. Du vet ju att jag tränar ju väldigt mycket för att kunna njuta av livet.
Ja.
Och äta goda saker. Och äta sånt som jag gillar. Jag gillar ju... Det här får ju inte PK säga, men jag gillar ju typ gåslever och sådana saker. Det är ju inte det smalaste man kan stoppa i sig. Jag gillar att dricka champagne. Jag gillar att äta goda saker helt enkelt. Och jag kan inte tänka mig ett liv där man bara ser på mat som bränsle.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... Sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Jag vet att en del önskar ju att man bara kunde ta ett piller varje
dag. Ja.
Jag fattar inte grejen. Att äta, det är ju liksom halva livet nästan. Vi har ju pratat en hel del i de senaste avsnitten av Träningspodden om att komma igång med träningen. Vi har pratat om nyårslöften, vad ska man tänka på? Vi står ju på lite olika sidor av barrikaderna när det handlar om just komma igång och hur man ska gå tillväga. Nej, där är vi inte överens, men det är uppfriskande. Men sen finns det ju andra så kallade experter som kanske har lite mer insyn i det här.
Ja, men exakt. Och vi, Träningspodden har ju samarbetat tillsammans med Nestlé under hösten och vintern. Och jag har träffat Per Frank som är näringsfysiolog. Så vi ska lyssna på honom nu när han pratar om att komma igång efter julen. Få se om han köper Träningspoddens koncept eller om han har helt andra tankar. Välkommen till Träningspodden, Per Frank. Du är våran näringsfysiolog och har doktorerat på GIH inom träningsfysiologi. Berätta om vad du jobbar med idag.
Hej Luisa, och tack för välkomnandet. Nu jobbar jag på Nestlé, på livsmedelsföretaget Nestlé, som Nutrition Health and Wellness Manager. Det vill säga att jag jobbar med nutrition och hälsa.
Vi har ju alltid ett specifikt tema här i Träningspodden när du gästar. Och idag så tänker jag att vi ska fokusera på kom igång. Det här efter juluppehållet är flera stycken som har fått kämpa extra mycket med att hålla ihop allting kring kost och träning och stress inför julen. Men nu tar vi nya tag och jag tänker så här, vi kastar oss in i hetluften direkt. Kan vi prata om det här detox-koncepten som slår som spön i backen just nu? Vad är detox och hur fungerar det eller fungerar inte enligt dig?
Ja, först kanske jag ska säga lite grann att jag är ingen expert på detox för jag har inte satt mig helhjärtat in i det. Problemet med detox är väl att det inte finns någon samlad definition för det, men man vet inte riktigt vad man pratar om. Det finns en så mängd olika teorier och man vet inte riktigt vad det är man åtgärdar, vilka så kallade slaggprodukter man ska bli av med och så vidare. Att det är svårt att riktigt bedöma vad detox verkligen är. Men det finns väl olika reningsmetoder då. Det är väl grundsyftet, som exempelvis man dricker bara juice under en viss tid och så vidare. Och fördelarna med det, att man på något sätt rena kroppen, känns, är väl en aning långsökt. Men det kan ju få andra fysiologiska effekter av att ha en väldigt ensidig kost, exempelvis. Att man väldigt ensidigt, de här brukar ju för sig bara pågå under en viss period, men det kan ändå uppstå vissa brister.
Men om man läser i tidningen om en detox som man känner att man vill hoppa på för att rena kroppen, tycker du, är det hiss eller diss på det?
Nej, jag måste nog säga att det är diss, absolut.
Då har vi ringat in det. Vi sticker ut hakan lite grann och börjar med att dissa detox. Men om vi pratar nu alla som vill komma igång med träningen efter att ha haft ett litet uppehåll eller kanske haft ett lite svagare fokus och motivation, situation under julen. Hur skulle du säga att man optimerar styrketräningen med hjälp av kosten, du som är näringsfysiolog?
Ja, optimera styrketräningen med hjälp av kosten, det handlar väl främst om två punkter skulle jag säga. Då får man väl inrikta sig på proteinintag och energiintag. Det är väl de bitarna. Och protein handlar ju om att få till in i sig en optimal nivå, vilket som är väl strax ovanför de generella rekommendationerna. Vi kanske pratar om, ja, om vi ska gå in på siffror, vet jag inte, ja, 1,5 till 2 gram per kilo kroppsvikt och dag då. Men även energibehovet, energiintaget är en ganska viktig parameter också, för att det påverkar muskeluppbyggnaden. Många vill ju försöka deffa och då ligger i en negativ energibalans samtidigt som man försöker bygga muskler. Visst, absolut, det går, men det är betydligt svårare. Så få i sig tillräckligt med energi, en ytterligare rekommendation ska jag säga.
Och hur skulle du säga om det här med tajmingen? Alltså, det är väldigt många som är noggranna med att de ska äta på fasta tider och att det är viktigt att äta i direkt anslutning till träningspassen. Jag kan ju se en risk med att väldigt många människor äter mer för att de har tränat, för att de är rädda för att bryta ner kroppen. Att man äter ett extra mellanmål efter träningen som man inte hade ätit annars, och därmed går kanske plus minus noll i kaloriintag. Skulle det vara ett problem, skulle du säga, som näringsfysiolog?
Absolut, det är ett problem. Då får man väl se till syftet med träningen också. Är träningen att kontrollera vikten på något sätt, då är energibalansen väldigt viktig ur den synpunkten också. Och tränar du för att förbruka energi och sen överäter, så kompenserar du den, eller kanske till och med äter mer än vad du förbrukat under träningspasset, så ja, då har det ju varit efter en negativ effekt, summa summarum.
Men du som både är inriktad och intresserad av näringsfysiologi och träningsfysiologi, vad skulle du säga är viktigast för träningsresultat? Kosten eller träningen?
Måste jag välja en av dem, så är det ju träningen som ger träningsresultatet, absolut. Men kosten är någonting som är en viktig parameter också att styra. Sen beror det på vilket resultat du pratar om, måste jag faktiskt skjuta in också. Tittar vi på att reglera kroppsvikt, om du vill gå ner i vikt exempelvis, då ska jag säga att det är kosten som är nyckeln. Men du kan få en ytterligare effekt av träning. Men vill du förbättra det, öka styrka och så, då är det ju träningen som räknas.
Så man kan säga att bänkpressresultaten, de byggs inte i köket?
Delvis, men huvudsakligen inte.
Då ska man vara i gymmet.
Precis, absolut, absolut.
Stort tack Per Frank för att du har varit med i Träningspodden. Det här delen av Träningspodden kallar vi för Koll på kosten, och det presenteras i samarbete med Godmorgon Fiberdryck.
Tack själv, Louisa.
Vi fick jättemycket respons efter förra veckans avsnitt av Träningspodden när jag pratade om det här med människors lust och viljan att konsumera mat med ögonen. Att vi har så många matlagnings-tv-program och vi har så många bakprogram, och dessutom då tävla i matlagning, tävla i bakning, att man ska göra det vackraste för ögat, det godaste och så vidare. Och där ska vi sitta och liksom, alltså vad duktiga de är. Och sen så timmen efter, mellan 9 och 10 då på kvällen, då ska vi förfasas. Då är det, du är vad du äter, och det är du biggest loser här. Och då ska vi liksom skrämmas, och att du har njutit för mycket, och det är inte konstigt att du ser ut som du gör när ditt kylskåp bara har massa skit inom sig och så vidare. Och det är inte konstigt att vi blir lite förvirrade i huvudet om vi första timmen mellan 8 och 9 ska liksom njuta visuellt av socker. Och sen så mellan 9 och 10, då ska vi ha piskan på ryggen, för då har vi njutit alldeles för mycket. Och vad knasigt det är att vi har försatt oss själva i den situationen. Det är ju inte konstigt att människor tycker att det är jättesvårt med att, nu säger jag så här, hålla hälsan, men alltså på något sätt att hålla balansen i det här.
Men måttlighet, det är ju inget som den moderna människan är speciellt bra på.
Nej, nej.
Inte på några områden.
Nej, och det är väl det som är den här liksom nya, vad ska vi kalla det, diagnosen, ortorexi. Där är ju verkligen att man har tappat måttligheten. Alltså ortorexi har ju utvecklats som någon form av människor som tar det extrema, det hälsosamma, alldeles för extremt. Och är jättesvårt att se på en person. För att en ortorektiker behöver inte vara så här smal som en anorektiker. Och den behöver inte heller
äta så att andra människor tycker att det ser konstigt ut. Man ser ut som ett ideal, alltså att man har en vältränad kropp, man har ett genomtänkt kost och så vidare. Men i själva verket så kan det vara att man har tvångsmässigt beteende kring att träna 40 timmar i veckan, eller att man absolut inte kan stoppa socker i munnen, men man äter 80% av det man stoppar i munnen bara är artificiella tillskott, proteinpulver och så vidare, för då vet man exakt hur många kalorier man får i sig och att man vet exakt på grammet att det är rätt proteinmängd för att man vill bygga de mest optimala musklerna och så vidare.
Ja, men det är precis, det är ju mer en beteendestörning, men det är ju precis som bulimi, det syns ju inte heller utanpå. Du kan ju inte se om en tjej har bulimi, eller en kille för den delen, för att man blir inte supersmal av att ha bulimi till exempel, och man äter ju ofta som vanligt, eller så hetsäter man när ingen ser liksom. Och det är ju samma sak med den här störningen, men ändå så tycker jag att det finns ju en del i ens omgivning som man känner att det är lite varningssignal på. Men det är väldigt svårt att prata om det här. Det är det ju med alla.
Vad använder du för tecken då? Eller liksom, vad är det du grundar det på när du får varningssignaler av en person? Eller av liksom vad är det du tänker och kan reagera på hos en annan människa då?
Det är väl ofta, tror jag. Jag tror att man kanske måste känna personen lite för att veta vad den är för typ.
Det är inte bara på Instagram att
Nej,
man följer
det tycker jag är väldigt svårt. För där har man ju ingen aning vad som är sanningen och inte. Där kan ju en person ha tagit 100 träningsbilder vid samma tillfälle och bytt kläder och så putsar den ut dem liksom varje dag. Så man vet ju inte.
Den där taktiken kan du.
Ja, men, så vet jag ju många som gör. Jag gör ju inte det. Jag ibland önskar att jag gjorde det. Ja. Ibland tänker jag, gud, tänk om jag hade några snygga bilder att lägga upp nu. Du vet, man inte orkar riktigt.
Mm.
Man är osminkad, man har sina fulaste träningskläder, man har lortigt hår, vädret är grått, tråkigt. Man tar en bild och bara, ja, den här blir ju ingen glad av att se. Så det är ingen vits att lägga upp den. Men tyvärr så har inte jag sån framförhållning. Men det är ju svårt på Instagram att bara säga så här, det här är inte sunt. För det är ju samma med mat. Man kan ju ta en bild från nätet om det nu är så. Titta, här är min hälsosamma goda lunch. Mm. Och så har man bara snott en salladsbild från någon annans konto för att det var en snygg bild. Liksom. Så det kan man ju inte göra. Men däremot folk som man känner lite grann och som man vet kanske har någon slags beroendepersonlighet. Jag har själv en beroendepersonlighet, så att jag är ganska duktig på att känna igen andra människor som har det. Och där kan man ju se att nu är det väldigt mycket som kretsar här runt träningen och det hälsosamma, och att det känns mer som ett tvång än att det känns som en lust. Det är svårt att sätta fingret på när man känner att nu har det gått över någon slags gräns. Men ja.
Har du gjort någon sån intervention någon gång, så här lite inofficiellt, att du har liksom konfronterat en person?
Nej, men jag har ju väl försökt prata med någon lite grann så där försiktigt. Men det var liksom noll självinsikt. Och då är det svårt. Ja, det är väldigt svårt när man inte fattar själv. Och så är det ju med allting. Det är precis som med alkoholister. Fattar man inte själv att man är alkoholist, då kommer man inte att sluta dricka. Vill man inte, har man själv inte drivkraften att sluta röka och fatta att man röker för mycket, att man kan få cancer och dö och allt möjligt, då kommer man inte att sluta röka. Fattar man inte själv att man har en ätstörning, då har man ingen drivkraft att göra någonting åt den. Alltså,
men hur mycket hänsyn tycker du att samhället behöver ta till sådana människor när vi pratar om det här med hälsohets? Hälsohets måste ju vara det ordet som användes oftast andra halvan 2016, och vi får se nu vad som hände 2017 när man använder som ett skällsord till någon, att det är en förolämpning. Alltså, hur mycket behöver vi andra som håller på med hälsa ta hänsyn till att det finns människor som inte kan hantera det här måttliga?
Alltså, det är ju svårt, för man kan inte ta ansvar för alla andra i alla sammanhang. Jag tycker det är viktigare att inspirera till en hälsosam livsstil och att man ska röra på sig. Så där tycker jag nog att, om vi nu ska kalla det för hälsohetsen, gör någonting bra istället för någonting dåligt. Sen är det klart att det finns en klick människor som inte klarar av det. Men det är ju inte ditt eller mitt ansvar eller någon annan träningsprofils ansvar. Utan det ansvaret måste man ju faktiskt ha för sig själv. Eller de som är i närheten kring de människorna, och kanske säga att du kanske ska sluta följa alla de här kontorna. För jag menar, Man kan inte ta ansvar för alla eventualiteter och alla sjukdomar i hela världen och allt som kan hända alla människor om de nu skulle råka se ditten eller datten. Det går inte. Det är, eget ansvar måste man ändå någonstans ha.
Men har du avföljt ett konto någon gång för att du tycker att det har varit för mycket fokus på träning, kost och hälsa?
Nej, absolut inte. Jag blir ju inspirerad av det. För att jag är ju inte i riskzonen att ha ett osunt träningsbeteende. Jag har ju hittat en jättebra träningsnivå tycker jag. Och jag tycker att jag har en lustfylld relation till min träning och till min kost och min hälsa och sådär. Så för mig är det bara inspiration. Jag skulle aldrig avfölja ett konto som lägger upp för mycket träningsbilder och sånt. Skulle du det?
Nej, men jag tror faktiskt inte det. Jag kan avfölja just de här som använder det som träningsdagbok. Att man hela tiden så här rapporterar in sin träning. För då tycker jag sällan att det blir så snygga bilder eller att det är lustfyllt. Men sen så har jag avföljt inga svenska konton, tror jag. Om jag mest måste tänka lite. Vi sa ju ransakan, det var ju 2017 för mig. Så jag tänker riktigt. Jag har avföljt några amerikanska konton. Amerikanska kvinnor. Det känns som att de ligger 10 år efter Sverige när det gäller att sätta likhetstecken mellan fitness och hälsa. I Sverige har vi kommit så långt i att inse att fitness inte är hälsa. Att de som har, kvinnorna framförallt, som har lägst fettprocent, de är inte hälsosamma. Och vi har ju liksom förstått att bara för att människor tränar så är det inte så att de anser sig vara själva hälsosamma. Så jag har avföljt några av de här fitnesskontorna. Och då kan det vara människor som lever heltid på att bara åka runt på olika mässor och sånt för att visa upp sin bikinikropp. Men det har kanske inte i första hand att göra med kroppen, för jag älskar ju, det har vi varit inne på många gånger i träningsbanan, jag älskar ju kvinnokroppar. Men det kan nog ha att göra med att den livsstilen och den vardagen ligger så extremt långt ifrån mig själv och att jag inte kan identifiera mig med förutsättningarna. Jag tycker att det är jättefascinerande med tvåbarnsmammor som tränar och fortsätter tycka att det är roligt att träna. För det är precis som du återkommer till flera gånger, med att det ska vara lustfyllt. Det känns nästan som ett bättre mål, att det ska kännas roligt nästan jämt, än att jag ska få de mest optimala resultaten. Människor som bara tränar för att det ska kännas som ett jobb, att det är någonting som man måste göra, att det är som tandborstning, bara ska skera Paolo Roberto som tar över käken och så under käken och så tycker han att man ska slå ihop dem och bita ihop. Jag blir inte så imponerad av människor som biter ihop. Jag tycker att det är mycket mer spännande och inspirerande och fascinerande människor som kan visa och nyansera att jag kämpar på, jag gör mitt bästa. Ja, idag var det inte så roligt, men jag gjorde det i alla fall. Och till nästa dag, då är det bästa som passet på flera år. Att det får vara lite ups and downs. Då, det tycker jag är mycket mer inspirerande. Men jag tänker på det här, Maraton Petra, som ju, det känns som att vi är samma bransch som henne. Hon är inte PT, men hon är ju journalist.
Ja, någon slags träningsinspiratör.
Ja, hon ryter ju ofta ifrån. Det tror jag det kommer vara liksom, när vi blickar tillbaka 2016 och kanske också kommer vara synonymt 2017, det är att människor ryter ifrån och att man skriver de här krönikorna och debattartiklar. Det svåra när människor skriver såna här krönikor och debattartiklar, det är att det sällan är så att andra säger emot. Alltså att ofta så är en krönika, ja, om man säger så här, det är inga människor borde leva i fattighet. Alla människor borde ha tak över huvudet. Det är skandal att vi inte kan erbjuda skydd, till exempel. Det är ingen som säger emot det. Och det, Maraton Petra skrev en debattartikel eller då en krönika, jag kan inte skillnaden på den där, men som handlade om att kalla inte mina träningsbilder för hälsohets. Det är svårt att säga emot det infallet, att ja, men det är klart att hon får lägga upp hur mycket träningsbilder som helst. Har man dessutom ett konto som heter Maraton Petra, så det är ju ingen som går in på hennes konto för att de vill höra en politisk analys av världsläget. Alltså, man går in där och man följer en person för att man förväntar sig att det ska handla om träning. Och det gör ju också att man är safe mot alla kritiker, för att det är hälsohets innebär ju inte i första hand att man ska... mycket handlar om att definiera sin egen hälsa. Och det har ju hon verkligen lyckats med. Så att jag vet inte. Det är ju ingen som säger emot. Men å andra sidan så, ja, vi håller de flesta med, men det var alltid bra att någon berättar. Jag vet inte, jag är lite kluven till det där.
Ja, men vet du vad jag inte gillar? Jag gillar inte när folk skyller på andra för att de har problem. Att man skyller på ett Instagramkonto för att man själv inte kan hantera att träna på ett sunt sätt eller äta på ett sunt sätt. Eller så här. Folk måste ju sluta skylla ifrån sig. Jag kommer tillbaka till det här. Man måste ta ansvar för sig själv. Det är ingen annans fel att man hamnar i massa konstiga grejer. Och plus att på sociala medier så har man ju verkligen... kan man ju verkligen inte skylla på det, för där har man ju liksom avföljfunktionen. Känner man att det här är ett konto som inte är bra för mig och jag tycker att det skickar ut fel signaler, ja men då avföljer man väl. Hur svårt kan det vara? Det är därför jag inte heller fattar folk som är inne på ens Instagram och klagar på det är så mycket sådana bilder, varför lägger du ut en sån bild och blablabla. Ja men det är väl bara avfölja, om du inte gillar det jag lägger ut, avfölj då liksom.
Ja, du skulle ha väldigt många följare, eller du skulle följa väldigt många om du följde alla.
Ja men det tar ju så mycket energi att sitta och engagera sig i vad lägger andra ut, hur påverkar det mitt liv. Men det behöver inte påverka ditt liv ett skit, det är ju en lek. Sociala medier är en lek, det är ju inte ens på allvar.
Nej, det är inte ens på riktigt. Jag tänkte på det på alla de här mat- och bakprogrammen som sen följdes av de här förfasasprogrammen när liksom viktnedgång och tävla i att äta hälsosamt och så vidare. Det tror jag är den stora utmaningen med Nyhetsmorgon, som är där du och jag träffades för första gången. Att när man gör ett tv-programformat och varför de får så extremt mycket, jag ska inte säga negativ kritik, men om man går in och kollar till exempel på Facebook-flödena på Nyhetsmorgon och på TV4, så fort de lägger ut någonting som har att göra med träning, som har korta klippen som har varit i inslaget. För att om man i ena 6 minuteren handlar om hur man räddar barn som har fått ut i halsen, alltså att man får lära sig hjärt- och lungräddning för småbarn och så vidare. Och sen är det tristskrap, en person som har gått igenom en stor kris, som har förlorat sitt barn i cancer, och sen så vinner man 3 miljoner. Och då ska vi liksom glädjas åt den här personen. Och sen så är det en artist som sjunger och pratar om sin nya platta, och sen så handlar det om träning. Då är inte människor, det tar liksom, jag tror det är 16 minuter innan en person har liksom landat i sin koncentration. De säger så att man visar simultanförmåga att man kan göra flera saker samtidigt. Men det stämmer inte. Människor har, man kan bara göra en sak åt gången. Ofta så är det en förskjutning. Så att efter de här 16 minuterna, då har man precis landat i det som är nu. Och är man fortfarande kvar i den här hjärt- och lungräddningen för barnet, och sen presenteras ett träningskoncept för en på Nyhetsmorgon till exempel, då är människor inte beredda. Man är inte där. Man har inte aktivt valt att titta på ett program för att de kommer prata om träning. Och det tror jag är anledningen till varför sådana produktioner eller inslag får mycket kritik. Därför att människor har inte bett om att få det i ansiktet. Förstår du vad jag menar?
Jo, för jag känner samma sak där. Men stäng av tvn då. Eller gå och koka kaffe.
Alltså, du är så hård.
Nej, men jag fattar inte. Det är ju inte så att vi sitter här och blir islagna av massa information. Man kan ju välja bort saker som man tycker är dåligt eller fel eller så. Ja, man kan ju välja bort. Det är ju ingenting som man måste. Det är precis som att vi sitter fastbundna och blir hjärntvättade. Liksom. Det är ju inte så det är. Men däremot så ska jag berätta en grej för dig som jag... faktiskt som gör att jag avföljer på sociala medier. Nu kommer jag låta som en jättehemsk person. Men folk spammar bebisbilder.
Ja.
Nej, men jag klarar inte det. Jag klarar inte det. För det är någonting med när man får en bebis och är nybliven förälder, så är man just inne i sin lilla bebisbubbla. Man är så kär i den här lilla bebisen. Men det man inte då kan tänka utanför bubblan är att andra är inte lika intresserade av den här bebisen. Och jag säger inte att man inte ska lägga ut bilder på sina barn och bebisar, men när folk börjar lägga ut så här 10-15 bilder ja. Dagen på sina bebisar, då kan jag bara så här, nej men det här orkar jag inte. Så intresserad av din bebis är jag inte. Avfölj. En annan sak som jag också kan, som kan få mig avfölja, det är folk som lägger ut massa träningsbilder men bara på sin rumpa hela tiden. Mm. Du vet, som alltid har lite så här...
dragit upp tightsen lite extra högt.
Och putar lite och svankar lite och står alltid med arslet mot spegeln. Och man ser, det är alltid arslet man ska titta på. Och ofta har ju de den här så kallade idealrumpan just nu, som är oproportionerligt stor för resten av kroppen. Det är ju trendigt nu i Kim Kardashians spår. Och det har jag också väldigt svårt för. Då är det också så här, ping, hejdå!
Ja, men apropå just det, jag fick en ny följare på Instagram. Och nu tänker inte jag säga företaget heter, för att jag tycker det är så fruktansvärd affärsidé. Så att jag kommer inte hänga ut det, varken positivt eller negativt. Men jag hade sett det företaget i andra flöden tidigare, för bland annat för att de hade köpt sponsrade inlägg hos massa olika kändisar. Och vissa kändisar, de är ju mest kända nu för att de är kända. Det är det de bygger upp sina sociala medier på. Så, så det är väl egentligen inte... Där kan man ju liksom mer följa av allmänbildande skäl än att det finns ett innehåll på kontorna som är inspirerande. Och det här företaget har då två sorters produkter framförallt. Det ena handlar om att framhäva midjan. För det är ju liksom det här att 2016-2017, du ska vara kurvig, men du ska ha midja.
Ja, ja, ja. Du ska ju ha minimidja, jätteröv, helst stora tuttar också. Och så ska du vara smal samtidigt. Och det, hur är det ens möjligt?
Alltså mitt ideal är att ha så bred midja som möjligt. Så jag bara kände så här att det här var ingenting som skulle ge mig och min egen kropp någon särskild skjuts framåt. Men jag skulle gå in och kolla på alla de här produkterna som det här företaget hade då. Och då var det bland annat en... Alltså det här känns så sjukt. Då tänker jag så här, vadå? Det här kanske man tänkte om BH när den kom på den glada tiden. Men det var alltså en produkt som var typ som en sån här jättegammaldags baddräkt. Alltså att det är så här halva lår som man drar upp och så drar man upp den över axlarna. Så att man liksom är sån här 40-tals baddräkt. Problemet var bara när den här personen vände sig om, då var det två stora hål i baddräkten, bak på röven. Och så var det som en tunn string mellan skinkorna, och då skulle liksom skinkorna ploppa ut genom de här hålen, så de skulle liksom hänga som två, jag vet inte, klot. Och så skulle man liksom ta på sig en klänning utanför, och då skulle det liksom, det var så att skinkorna skulle vara typ som två separata bollar.
Men det kan ju inte se klokt ut.
Nej, men jag kände så här, vad är det här? Och obekvämt.
Det måste vara jätteobekvämt att gå runt med det där.
Ja, men falsk marknadsföring mot både sig själv och mot andra. Och jag tänkte så här, vad hemskt, fast det här kan låta på att jag dömer, men det skulle jag nog inte säga, men vad hemskt om man har en syn på sig själv att man måste ha en sån dräkt på sig för att få ha en klänning och känna sig fin i den. Men å andra sidan, jag har precis pratat om hur man ska känna sig snyggast på röda mattan, så det kanske är exakt samma, jag vet inte, förtryck vad jag kallar det för, som vi verkar under. Men jag känner mig så här förfasad, och jag känner att jag kommer aldrig, jag skulle aldrig prova ens en sån dräkt.
Nej, men det är så sjukt. För jag skrev faktiskt en grej på Twitter häromdagen som det var en del som blev lite upprörda över. Att jag hoppades att det här modet med oproportionerligt stora rumpor snart skulle vara lika ute som Pamela Andersson-sillisarna som var inne på 90-talet. Alltså att två fotbollar framme på bröstkorgen. Det är ju superotrendigt nu. Och då fick jag ju genast en massa på. Varför hoppar du på oss kurviga kvinnor, och alla kan få se ut som de vill och bla bla bla. Men det är ju det jag inte gör. Det här är ju precis som när idealet var att man skulle vara, alla skulle vara fotomodellsmala. Och det är ju fortfarande någon slags ideal i världen att man ska helst vara lång och jättesmal.
Storlek 32.
Ja, storlek 32 och 1,80 lång liksom. Det är ju ouppnåeligt för de allra flesta. Men det här modet med att ha getingmidja och en Kim Kardashian-rumpa, det är också ouppnåeligt för de allra flesta. Och det är därför såna här produkter uppstår. Såna här produkter med hål för röven där man ska stoppa ut skinkorna liksom, för att bulla upp dem. Eller såna här produkter med...
Implantat. Du vet, det finns ju,
ja, men man kan göra implantat. Eller så kan man köpa såna här strumpbyxor och trosor med inbyggt implantat så att man ska få en stor röv. Jag gillar inte det här. Jag tycker inte om de här onaturliga idealen som inte är för någon. Det om något är väl att säga att man inte får se ut som man gör, liksom, att man ska se ut på ett visst sätt. Jag tycker inte om det här, och det är nog lite därför som jag också bara bort med rumpbilderna. Ja. Eller så är jag bara avundsjuk. Jag kan aldrig få den där rumpan.
Men å andra sidan, det här hade vi ju inte brytt oss om för 30 år sedan, eller 25 år sedan, eller 20 år sedan, för då hade vi inte fått det framför ögonen. Så det är väl också det, att det är lätt att förfasa sig över någonting som man får framför ögonen regelbundet. Men som du säger, då får man ju ta eget ansvar och faktiskt välja bort. För det finns ju hur många ideal som helst i världen som vi inte nås av. Vi i lilla så här, isolerade Sverige högst upp i Europa. Det finns ju massa ideal i Asien som vi inte nås av. Det finns massa afrikanska ideal som vi aldrig nås av. Det finns massa amerikanska ideal som vi aldrig nås av förutom den här Kardashian-grejen. Så vad fasen, det kanske är att man måste bli bättre på att själv filtrera bort det. Jag tycker ju att det grymmaste som finns är en bred media.
Ja, alltså jag tycker det grymmaste som finns det är en hälsosam och tränad kropp. Och den kan ju se ut på väldigt, väldigt många olika sätt. Man kan ju vara kort och lång och man kan väga mer och man kan väga mindre och man kan vara kurvig och ha midja. Man kan ha en bred rak midja, man kan ha en stor rumpa eller en liten platt. Men är man hälsosam och tränad och har en kropp som mår bra, det tycker jag är snyggt. Det syns ju också i hela utstrålningen. Då jag fattar liksom inte varför man ska späka sig och ta på sig något otroligt obekväm. Alltså, man måste vara så obekväm med de där byxorna. Det är nästan så jag måste prova dem nu, Lovisa, bara för att känna. Mig,
när man tar av sig den här dräkten, då blir två röda ringar kvar runt skinkorna.
Hänger skinkorna kvar då som en boll, eller hur funkar det där? Kan man göra samma sak på brösten då?
Nej, men alltså det här är... Ja, jag följde... Det var ganska så här, heta debatter inne på massa olika Instagram-konton de senaste dagarna. Och då var jag inne och följde och läste. Det var jätteintressanta perspektiv. Jag var så himla glad över att jag inte var inblandad. För det handlar bland annat om feminism. Det handlar om kroppshår. Det handlar om huruvida du... Ska verkligen feminister slå på varandra? Var det inte bättre att man vänder sig utåt? Det här med att interna konflikter mellan feminismen, att vissa feminismer är mer värda än andra och så vidare. Och då klickade jag på ett konto på en profil som jag tyckte hon hade så bra åsikter. Hon skrev så klokt och så klickade jag på en konto och visade att hon hade blockat mig. Va? Och då är det här en person som jag aldrig har sett på förut i sociala medier. Jag har ingen aning om vem det är. Jag vet ingenting om den personen. Och då tänkte jag så här, gud vad härligt att den här personen, jag tror hon kallar sig för kroppsaktivist. Alltså att man har gjort ett statement till att minska fokus på andras kroppar. Det här med, som du och jag pratar om, att man får ha hur mycket fokus på kroppen som man vill, på sin egen kropp. Men ja. låt oss andra vara. Och då hade hon blockat mig. Och jag vet inte om det var misstag eller om det var av en, liksom ett statement. Men jag tyckte det var så befriande och var skönt att inte bara att inte följa, utan också blocka på så att man inte kommer upp i det här utforskarflödet eller att det av misstag skulle komma in. Så jag tyckte det var så modigt och skönt. Och så tänkte jag att gud, det ska jag göra mer.
Känner du inte också lite så här, för du, din image är ju lite så här gullig och lite check. Känner du inte lite så här, jag kanske är en bad girl där inne ändå? Ja, exakt.
Trampat på någon ömma tår. Kanske rädd för mig. Nej, men jag blev imponerad. Och jag tänkte, vad härligt med en människa som tar ansvar för sin egen konsumtion. Alltså, och då menar jag inte konsumtion som går i att handla, utan konsumtion som i att vad man utsätter sig själv för intryck. Så jag blev stolt av mig själv och imponerad av henne.
Alltså det tycker jag att vi tar med oss från det här avsnittet av Träningspodden. Att man ska ta ansvar för sin egen konsumtion. Eget ansvar, det tycker jag är superviktigt. Man får lov att välja bort. Och istället för att gå in på någons konto och sprida massa skit och hate liksom, så kan man bara trycka på avföljknappen. Alltså det är ju så enkelt.
Eller blocka.
Eller blocka, om man nu absolut inte vill ha något med den personen att göra överhuvudtaget. Vill inte ens råka se den i någon slags sökfunktion eller vad det nu kan vara. Det tycker jag. Och sen så tycker jag också att vi kan få vara lite ytliga. Om vi vill gå på en fest och vara fina, så kan man få ta till lite knep för att få vara lite extra fin.
Quick fix funkar ju faktiskt i stor utsträckning. Men kör de snälla quick fixen som handlar om träning och som handlar om motorik och att sköta kosten. Inte stoppa i sig en massa tabletter, för det gillar ju inte vi.
Det gillar vi inte, så vi rekommenderar sunda quick fixes. Om det nu finns några sådana. Men kom ihåg att det är ju också vad namnet heter. Det är en quick fix.
Det löser ingenting till dagen efter.
Nej, exakt. Men det spelar kanske ingen roll. Bara man får vara fin i sin klänning.
Ja, och känna sig stark och stolt. Det brukar lösa mycket, oavsett hur mycket man ska kindpussas eller löneförhandla.
Precis. Så håll tummarna nu här för mig att jag gör succé i min trendiga klänning den här gången. När jag går ifrån mitt prinsess... Tänk, det är lite läskigt.
Det blir spännande. Kan vi inte göra en hiss eller diss på din Instagram då?
Jo, lätt. om jag vågar.
Och om du har bett om det själv. För det var väl också skillnaden förra gången när du fick en hiss eller diss ofrivilligt.
Ja, men precis. Om man ber om det själv, då får man ju ta liksom det som kommer. Men annars så tycker jag att man kan uppföra sig och vara snäll på Instagram. Det tycker jag.
Ja.
Så det försöker jag vara i alla fall. Jag tror aldrig jag har skrivit en
elak kommentar på någons Instagram faktiskt.
Nej, det har inte jag heller gjort.
Det är bra. Snäll ska man vara också. Det tar vi också med oss från det här avsnittet av Träningspodden. Och sen får vi väl bara önska er en riktigt trevlig helg helt enkelt.
Absolut. Full fart in i januari. Nu, hej hå, nu kör vi får vi säga.
Bam, boom, nu kör vi. Tack och hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.